Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua 10 olika experter inom 10 olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden.
Jag har jobbat som journalist hela mitt liv. Jag har jobbat på Svenska Dagbladet senaste... Jag ska inte tala om hur många år, ganska många år. Men de senaste... Alltså egentligen sen 2005 ungefär så har jag jobbat väldigt mycket med mat och hälsa. Så jag har ju skrivit om... Jag började med att granska livsmedelsindustrin ganska mycket så här med tillsatser och den typen av transfetter och allt det här. Och även tidigt då med transporter av mat och kött och så här. Sen har jag på senare år då skrivit ganska mycket om hälsa, kopplingen till hälsa och åldrande också. Jag skrev en bok som heter Åldrandets gåta och för 2011. Och sen så skrev jag tillsammans med Niklas Ekstedt också en bok som heter Den blå maten som då handlar om de här platserna på jorden där chansen är störst att bli 100 år. Och sen nu sist har vi skrivit de här Happy Food-böckerna som handlar mycket om tarmfloran och kopplingen till hjärnan.
Precis, och vi kommer garanterat återkomma till alla de här böckerna för att alla de här böckerna handlar om ämnen som ligger väldigt mycket i tiden och som handlar om hållbarhet. Men innan vi börjar prata om det tänkte jag att om jag bara säger ordet hållbarhet till dig, vad tänker du då? Vad är det för dig?
Jo, men någonstans för mig är ju hållbarhet att det gäller att hitta lösningen för mänskligheten här så att vi klarar oss vidare ett snäpp helt enkelt. Det gäller inte bara miljön för mig utan det gäller liksom även hälsa och för mig så hänger det där ihop faktiskt väldigt mycket. Att, jag menar, det är nog en insikt som jag alltid har haft men som har blivit ännu mer nu när jag har hållit på mycket med tarmfloran och inser det här att vi är ju, alltså enligt, om man tittar på FNs biologiska mångfaldsrapport så är vi ju numera multispecies ecological units. Alltså vi är egentligen plattformar för liv. Vi består av massvis med olika arter och de flesta är mikrober. Vi har mer celler än vi själva och fler gener än vi själva och så här, i oss själva. Så att vi är liksom en del av den här biologiska mångfalden och då har man ju bara kunnat se att människor som lever i en miljö där det växer lite växter, alltså lite olika växter, de får också en mindre tarmflora och i förlängningen då ett sämre immunförsvar och sämre hälsa. Så att vi kan liksom inte, vi kan inte skilja oss själva ifrån miljön runt omkring oss. Och det gör väl att, ja då måste man ju säga att ja, miljön, det är ju både vår och miljöns hälsa. Va? Vi kan inte bli friska i en sjuk natur.
Precis, och därför som du säger så är ju vikten av att ta hand om miljön väldigt stor. Och det har vi vetat förut med, men att den har en sån koppling till hur vi själva mår, det är nog många som kanske inte riktigt vet.
Ja, det här är ju någonting som man håller på att förstå precis just nu faktiskt, forskarna. Det är ju en explosion i forskning kring det här med det som kallas vårt mikrobiom. Det mesta finns ju i magen, men det finns ju även i huden och under armarna, som man kunde gissa kanske, och i munnen och överallt. Va? Så att allt det här påverkar ju oss på olika sätt. Va? Men att just det här att till exempel luftkvaliteten, om det går man i en stad och andas, eller om man går ut i skogen och andas, så är det helt andra saker som vi får i oss, och även på ett mikrobnivå då, så att vi berikas mer av att gå i skogen än att gå på en trafikerad gata.
Spännande. Och om man ska prata då om en hållbar hälsa, jag förstår att det är ett väldigt stort ämne som man kan avhandla i en podcast här. Så enkelt. Men vad då hållbar hälsa, vad handlar det om? Jag kan tänka personligen, innan jag visste så mycket om det här, då skulle jag nog säga att hälsa är lika med att promenera till och från saker, inte ta bussen, inte ta rulltrapporna, äta hälsosamt och träna. Men det finns ju mycket mer än så.
Ja, alltså man kan väl säga att det är ju, som man säger, multifaktoriellt. Va? Det här är ju många olika forskare är ganska överens om att det är inte bara en sak. Det går inte att bara äta sig till en bra hälsa. Det går inte heller bara att motionera sig till en bra hälsa, utan man behöver både och, men också lika viktigt sociala nätverk, liksom en miljö där man kanske inte stressar så mycket eller lagom mycket i alla fall. Och också något som jag visste var väldigt viktigt, det är den här känslan av mål och mening då, att man faktiskt. Det finns ju många forskare som forskar kring vad är det som gör att vissa blir väldigt gamla, som menar att för väldigt många av dem som blir äldst så är liksom ett bra liv, ett långt och friskt liv, ett resultat av ett bra liv där man också varit väldigt aktiv. De aktiva överlever de passiva.
Just det. Och när vi ändå är inne på det här, kan du få berätta mer om de blå zonerna som du är lite av en expert på? Där du även har varit, eller hur? Du har varit runt på de här platserna?
Ja, jag har faktiskt varit på alla och gjort reportage och träffat både forskarna. På alla de här platserna finns det ju forskare som har vikt sina liv åt och undersöka vad det är som gör att folk blir så väldigt gamla just där. Och man har undersökt också på speciella sätt, och så man vet att det är inte bara att folk överdriver om sina åldrar och så här, utan man har kunnat gå tillbaka och titta på födelseattester och så här. Och det är det som då bekräftar att det är blå zoner. Så det finns ju säkert många andra platser också, men tyvärr på 1800-talet så var det kanske bara någon promille av världens befolkning som folkbokfördes. Va? Så att det finns inte papper på det mesta. Men bland annat Okinawa är ju en sån plats, det är en japansk ö där kvinnorna har blivit äldst i världen då, under många år. Och en grekisk ö som heter Ikaria, som ligger väldigt nära Samos då, men som inte alls är lika turistifierad och så här. Och sen så östra Sardinien, Berga, delarna där då. Östra Sardinien och sen Nicoya-halvön i Costa Rica, det är de som brukar räknas, framförallt de fyra.
Och det som är så, jag kanske ska säga det, jag kom på att jag bara tog för att folk skulle förstå vad det här blåzonerna var, men det är helt enkelt olika platser på jorden som man har identifierat för att folk blir väldigt gamla där, som äldst.
Ja, och det är framförallt det som man brukar vara definitionen, det är att chansen är störst att bli över 100 år.
Okej, så till och med. Där vill man ju leva.
Ja, och med hälsan i behåll också. Va? Så det är ju inte bara, det handlar inte bara om att bli gammal och leva så länge som möjligt, utan det handlar ju också om att vara pigg i skallen. Och det måste jag säga att på flera av de här blåzonerna, och framförallt skulle jag säga Costa Rica, som är väl den som blivit minst, liksom fått in minst västerländska influenser nu för tiden, så är det ju slående hur lite demens de har. Man träffar gamliga där, de är ju klara i huvudet allihopa. Så är det ju inte riktigt så är det inte i Sverige oftast. Är det någon som är 100 år så är de ofta, då är risken stor att man börjar känna inte riktigt klar alla gånger. Men där är de otroligt skärpta.
Gud vad härligt. Och det som jag tycker är väldigt spännande, det är att det är inte så att alla de här platserna, för det är ganska spridda platser på jorden, och det är inte så att alla de här platserna har någon supergrön sak eller absolut inte äter en viss gröda, utan det är ju inte riktigt det som är grejen. Men däremot har man hittat lite olika grejer som de här platserna faktiskt har gemensamt.
Ja.
Vill du nämna dem?
Jo, men det är ju, när det gäller maten så är det ju det här att det är färskt. Man äter väldigt mycket varierat. Att man, På Okinawa till exempel har man till och med mätt det och kommit fram till att man äter minst 20 olika vegetabilier i veckan då.
Mm.
Och det är liksom en man har en väldig variation på det helt enkelt, och det ändras över säsong och så här va. Så att det man ser de här platserna, det är ju att de har, jag menar, till skillnad från oss, vi går in i en butik och det finns 10 000 produkter, men om man läser på dem så är det palmolja eller det är vete eller socker eller någonting. Va? Och det är ganska få råvaror som står för väldigt mycket av det vi stoppar i oss. Medan på de här platserna så är det precis tvärtom. Många av dem har inte haft någon speceriaffär för kanske möjligen helt nyligen. Då. På Ikaria fick man en Carrefour-butik för 10 år sedan. Då,
så.
Och på i Costa Rica tror jag ännu senare, för det har liksom inte funnits så. Och då har man ätit det som finns, det man odlar, det man plockar i skogen, bär och frukter, och alla de här platserna är ju på det sättet, det är ju inga rika, det är liksom inte någon skånska feta myllan så där som där folk blir äldst, där det är överflöd, utan det är liksom, det har varit lite lagom knapert kan man säga, inte så knapert så att folk har svultit ihjäl, men lite lagom knapert så att man fått jobba lite extra och kanske leta på mat på olika ställen där det funnits då.
Jag tycker att detta låter som alltså, det optimala livet, att få jobba lite mer för sin mat. För det kan jag uppleva är ett problem idag, att mat finns i vår del av världen där vi bor, finns tillgängligt hela tiden, överallt, och när vi än vill få tag på mat kan vi få tag på vad vi vill. Och det blir ett problem eftersom att människan inte riktigt förstår hur vi ska tacka nej till alla de här sakerna vi har runt omkring oss.
Mm.
Och vad brukar du tipsa om hur man kan tänka här för att inte faller de här groparna igen?
Om man det finns ju sådana här enkla tips som vi har med i boken också. Det är till exempel att välja efter färg. Om man går in i grönsaks- och fruktavdelningen, försöka att få in så många olika färger som möjligt på tallriken, för att alla färger representerar egentligen olika typer av bioaktiva ämnen som är hälsosamma på olika sätt och vis. Att det är en sån här liten, det är ingen sån här helt, men det är heltäckande, men det är ett ganska bra sätt att få en variation. Och sen, jag menar, vill man utmana sig själv kan man ju gå in och bara gå efter färg när man handlar och sen försöka hitta på någonting att laga när man kommer hem då.
Mm.
Så att det vända på steken helt enkelt. Sen finns ju andra små utmaningar, som att varje gång man handlar gå ta någonting som man aldrig har ätit förr, eller som man, något som är nytt som man inte brukar köpa. Så att det behöver inte vara några dramatiska saker, men att försöka, våga prova nya saker, våga prova nya rätter så här. Att det är väl egentligen det. Sen tror jag också en annan sak som jag tror är viktig, det är att man inte, just med det här med mat, jag har skrivit länge om mat nu och så här, det blir lätt, speciellt jag känner igen mig från början, att man, det blir nästan som en liten religion, man blir lite besatt så här, men sen när man hållit på ett antal år så kanske man det lugnar ner sig lite och tycker att jag menar, det är bättre, och man måste kunna njuta ibland också. Man måste det är bättre att liksom se till det bra man gör och inte, och liksom allting behöver inte vara 100% korrekt hela tiden, utan försök liksom att lägga till, gör så mycket bra som möjligt äter man något mindre bra ibland så då fick man göra det.
Precis, och det tror jag är en väldigt skön inställning för många. Och att det även handlar om inte bara exakt vad man äter, men snarare även hur man äter. Och det här med mängden man äter, för det är ett problem i vår del av världen att vi äter helt enkelt för mycket.
Ja.
Och visst är också det en sån grej som man ser på de här platserna, att man äter inte tills
absolut
man är kroppmätt varje gång.
I boken har man till och med ett ord för det, men man säger harahachibo, jag kan inte japanska, men det
jag tyckte det var bra, för jag har försökt uttala det och det lät inte så, det är mer japanskt, snyggt.
Ja, men det betyder i alla fall ungefär att äta bara 90% eller 80% mätt då. Och det är precis det de har gjort där, och det bygger egentligen på den här kunskapen att man, det tar ungefär 20 minuter från att man har ätit till att hungersignalerna når upp till hjärnan, så att man behöver inte kasta i sig maten, man kan äta lite långsammare och ändå bli mätt. Och det är faktiskt så också att på Okinawa, där vet man ju då att de här människorna som blivit äldst på vår planet, de har ju då ätit faktiskt då 11% mindre energi i snitt än vad de borde göra enligt de nordiska näringsrekommendationerna.
Okej.
Och då kan man ju fråga sig, men hur överlevde de då? För det borde vi ha ju nordiska näringsrekommendationer. Det måste ju vara någon slags lägsta gräns för vad man tål. Så där. Och den troliga förklaringen det är ju att det de har ätit har varit så näringstätt. Va? Det har varit så fyllt med vitaminer och bra fetter och bioaktiva ämnen. Så att de har lyckats täcka, de har inte fått brister. Va?
Mm.
Och det skulle jag säga att det är nog en... Det är inte brist på mat i världen. Det kommer nog, det är ganska lite som tyder på att det kommer att bli brist på mat i världen. Men det som är brist på, det är bra mat. Mm. Det är näringsdensiteten liksom, när det gäller bioaktiva ämnen. Och det är ju det där, apropå det här med att det inte är de fetaste jordarna som man blivit äldst. Så är det ju också så, man kan dra parallell med vin. Där de bästa vinerna är ju odlade på lite sämre jordar faktiskt. Mm. Så där, lite mer... som inte är så näringstätt. Om man får mindre druvor och färre druvor men samtidigt då, som är väldigt komprimerade med bioaktiva ämnen då. Och eftersom det är liksom deras egna försvar, de måste försvara sig mot insekter och de här växterna får anstränga sig lite mer. Och det är nog det som har hänt i många av de här blå zonerna, att man i stort sett allt man har ätit har varit liksom motsvarigheten till årgångsvinsdruvorna, oavsett om det varit en tomat eller en sallad eller vad som helst.
De har fått kämpa lite mer.
Man har fått kämpa lite mer.
Ja, men det är så, och det är det som då personerna på de här platserna kanske också har fått gjort.
Absolut.
Vilket gör att de blir extra, hålls extra friska.
Ja, och sen i en sån miljö så kanske man då också har fått hjälpas åt lite mer sådär. Så att man har nätverk runt omkring sig, men alla hjälper alla och ställer upp.
Och visst är det så att det också är en grej, för vi har ju då mataspekten, att de äter lite mindre och att de äter väldigt varierat. Mm. Och sen finns ju även de här sociala bitarna, är en viktig del.
Absolut, jo men det räknar ju de här forskarna som tittar på det här i de här blå zonerna, de är ju tämligen överens om det, att det är egentligen lika viktigt. Va? Att det är de här fyra faktorerna och alla väger lika tungt. Och det är mat, motion. Och motion är inte att man måste springa triathlon, utan det kan räcka att man liksom går ganska mycket så här, rör sig mycket i vardagen och så här. Men och så sociala nätverk. Och sen också det här med mål och mening, att man verkligen man har något syfte. Va? Att man, liksom, man ser till att man inte frågar sig vad man vet vad man ska göra när man vaknar på morgonen.
Mm. Ja, det låter som en bra grej att skicka med folk. Att ha med i de här fyra bitarna så mår man då kanske lite bättre.
Ja, jag tror ju att om man inte har det här med mål och mening så är det väldigt lätt att... Man kan inte ha som mål att leva länge. Va? Det ska bli ett ganska trist mål. Mm. Sådär, utan man måste vilja någonting annat med... Liksom, uträtta något, skapa något... Jag menar, hjälpa andra, vad som helst. Va? Det är det som är det viktiga, inte att man själv ska leva jättelänge.
Nej, och fortsätta ha mål, det tycker jag låter som en väldigt vettig del i livet. Jag tänkte, innan vi hoppar vidare och lämnar de blå zonerna, har du någon kul historia med någon människa du har träffat på de här platserna?
Ja, så alltså det finns ju flera. Det är kul. Du vill ha en kul historia.
Jag vill ha ett riktigt bra Göteborgsskämt från Japan.
En sån här som ju har lite med hållbarhet att göra, det var en 104-åring jag träffade på Sardinien bara förra året. Och han var ju känd för att käka mycket kött.
Okej,
okay, han gillade kött. Och då frågade jag liksom, hur ofta åt du kött då? Så, ja, minst av 14 dagar sedan.
Åh, herregud.
Det var inte så roligt, men, nej, det, men ändå det, så här, det är ändå lite så här slående.
Verkligen.
Annars är de ju väldigt så här, jag vet inte om det är ett problem med de här, när man ska berätta om de här blå zonerna, det är ju att många av de här människorna har varit ganska levnadsglada, får man ju säga, va? Att de till exempel har druckit ganska, i flera av dem, ganska mycket vin, men det är ju då sånt här som de odlar själva då, och de rör ju väldigt mycket på sig. Som det var en 92-årig man som jag följde med där ett tag. Han sa ju att han drack bara vin överhuvudtaget. Då. Mm. Och så frågade jag hans dotter, men det kan ju inte stämma, man kan inte bara dricka vin. Hon trodde att det är ingen som någonsin har sett honom dricka något annat. Då. Mm. Men samtidigt så är det en situation då, liksom, när han gick, han bodde uppe på berget, så gick han 5 kilometer ner varje dag till sina odlingar, och sen så gick han hem varje dag. Så han rörde ju på sig extremt mycket och levde i övrigt väldigt sådär, väldigt sunt. Så att, ja, det är svårt att säga. Antagligen så skulle de bli ännu äldre om de inte drack vin, men det finns någon slags om man lever i, uppenbarligen så är det så att om man lever i en miljö som är väldigt bra för hälsan på många sätt och vis, så är man nog kanske så pass robust som man kan stå ut med några små fel.
Och någonting som vi hann prata om innan vi sätter på här, det var ju det här med hur psyket hänger ihop med hälsa, att man kan göra, liksom, man kan leva efter konstens alla regler och äta rätt och liksom, träna rätt och allt vad det är. Men om man hela tiden går och har något mentalt som tynger en för att man gör fel ibland och vad det nu kan vara, så är det någonting som inte är så positivt för hälsan direkt.
Nej, men absolut. Jag tror det här med stress är ju, det har man ju sett också när det gäller tarmfloran till exempel, att det påverkar ju stress både. Alltså psykisk press, det finns ju studier då på till exempel på studenter då, som inför och efter så här tentaperioder då, som får en klart nedsatt liksom, diversitet och variation i tarmfloran och försämrat immunförsvar då, av stressen kring tentaplugget då. Och det finns ju även finns rätt mycket forskning från det militära faktiskt, inte minst NATO, både USA och Norge faktiskt, en hel del, där man tittat på stress till exempel, för man vill ju ha soldater som funkar bra i och de har ju sett att beroende på vad de äter så före så här jobbiga uppdrag så kan man liksom påverka hur deras hälsa eller som immunförsvar påverkas av det här uppdraget som de skickas ut på.
Just det. När vi ändå är inne på immunförsvar och tarmflora, tänker jag, ska vi inte ta det en? För det är någonting som pratas väldigt mycket om nu och det går inte att prata om det för mycket. Så dra din lilla hisspitch om tarmfloran. Eller din hisspitch om tarmfloran.
Ja, nej, men alltså, det är ju helt enkelt så med tarmfloran. Att varför det är sån hype kring nu, det är ju helt enkelt för att det liksom blivit väldigt mycket. Det är ju IT-vågen som har nått tarmfloran, så tidigare har man inte kunnat analysera det här helt enkelt. Men det är, för 10 år sedan skulle det kostat en miljard, eller det kostade en miljard att analysera min tarmflora till exempel. Det var då man gjorde ett stort projekt. Och nu kan jag göra det för 1000 kronor, så det har ju gått ner väldigt mycket. Så det förklarar ju liksom den här hypen väldigt mycket. Annars så är det ju liksom, jag skulle säga att vi lever i symbios med våra tarmbakterier. De medverkar i väldigt mycket av det vi gör. Alltså våra kroppar gör i vårt immunförsvar. De fungerar som arbetsledare för våra immunceller. De tar emot bioaktiva ämnen, mineraler, vitaminer, bryter ner dem, förvandlar dem till annat som i små fabriker då, i ämnen som är livsnödvändiga för oss, som vi behöver. Så att de är en del av oss helt enkelt, alla våra snälla bakterier. Om man då säger det problem som har uppstått, det är ju att genom att vi, delvis kanske genom den mat vi äter som är mer och mer begränsad och ensidig, så får de här bakterierna färre och färre fibrer av olika typ att leva på då och frodas, och det gör helt enkelt att vi har fått en minskad variation i tarmen, och då är det som i vilket ekosystem som helst, att är det färre arter så blir det mer känsligt. Det är som i Östersjön, va? Då plötsligt är det någon art som tar över helt, eller om det är någon som försvinner. I ett friskt ekosystem så finns det alltid någon närliggande art som kan täcka upp utrymmet, så här. Men ett sjukt ekosystem kan bli kaos istället. Och det ser vi ju nu. Vi har liksom massvis med matintoleranser, vi har IBS, IBD, mag- och tarmsjukdomar. Massvis också en våg av psykiska hälsoproblem som kan kopplas då till inflammationer och till magen och magens hälsa. Så att det här påverkar oss. Vi helt enkelt, det är inte bara i skogen, det är inte bara tigrarna och elefanterna och noshörningarna som är utrotningshotade, utan även våra egna tarmbakterier.
Och det förstår man ju då påverkar en hållbar hälsa, för med en tarmflora som inte är lika artrik så har vi då inte lika stor chans att hålla vår hälsa på topp. Och då är frågan, vad kan vi göra? Är det att äta mer grönsaker med olika, liksom här, olika typer av grönsaker?
Ja, det här, man ska ju säga att den här forskningen är ju, den är ju fortfarande tidig då. Men det som ju alla verkar vara överens om, forskare, det är att det bästa vi kan göra idag, det är att äta så varierat vi kan. Att äta så mycket olika sorters fibrer som möjligt. Att det håller inte längre bara att köpa en fiberlimpa där det står liksom 7 gram fiber per 100 gram. För det kan vara liksom en massframställd fiber av en speciell typ. Och det kan liksom i sig orsaka obalanser i magen. Att man, då kanske det är vissa, de som gillar just den fibern, då, tar kommando till tarmen. Så att det bästa vi kan göra är att äta så varierat vi kan. Men man ska också lyssna på sin egen mage. Så att om man har problem och man bara får ont, så ska man ju inte överdriva. Och då kanske man helt enkelt får gilla läget och backa tillbaka. Men inte för långt, va? Det finns ju en diet nu som är populär bland folk som har problem med tarmen, som heter FODMAP. Där man rensar bort alla de här typerna av kolhydrater som det handlar om. Och risken är, om man tar bort för många, det är ju att man då faktiskt själv svälter ut vissa tarmbakterier som man vill ha kvar. Så att det gäller ju att det är en ganska bra behandlingsdiet, men att man, det ska man ju kanske göra tillsammans med en dietist, och att man då verkligen sätter tillbaka så mycket man kan av de här kolhydraterna på ett ordnat sätt då. Men då kanske det slutar med att man kommer på att, ja, men det är just det här, det är laktos jag inte tål. Då vet man det.
Och immunförsvar är någonting som jag tror att de flesta kopplar ihop med hur bra man håller sig frisk i förkylningstider. Men vad skulle du säga om immunförsvaret? För visst är det så att det har en väldigt mycket större betydelse för vår hälsa än bara om vi blir lite snuvig på höstkanten.
Jo, men absolut. Och det är ju, man kan ju säga att egentligen är det ju, immunförsvaret är ju bara en del av vår självläkande förmåga. Alltså vi har ju flera parallella system. Man brukar räkna med åtminstone 5 parallella system för självläkning. Det är ju som stamceller till exempel, producerar nya celler. Vi har liksom system för att säkra DNA med telomerer till exempel. Men immunförsvaret är ju ett viktigt system då, som skydda mot olika typer av inflammationer då. Vad var frågan?
Frågan var vad immunförsvaret har för, hur spelar immunförsvaret roll för vår hälsa?
Jo, men det påverkar ju på väldigt många sätt då. Till exempel, det finns ju de som menar att om man tar den här änden, alltså man kan ju se att vi har redan idag, om vi bor i västvärlden, så har vi en mindre variation av arter i vår tarmflora jämfört med människor som bor kanske i Amazonas, urbefolkningen. Och de har ju en robustare förmåga då att klara den här typen av, liksom, de har ett robustare immunförsvar. Sen utsätts ju de för mycket prövningar som inte vi gör då, men allt annat lika då, så har de ett robustare system. Och det här gör ju då att vi redan från början, man kan då säga att också att alla, i stort sett alla sjukdomar man har undersökt är kopplade till en minskad variation i tarmen. Och ju äldre vi blir, ju mindre variation får vi. Va? Så att det här, och då minskar också vårt immunförsvar. Va? Så att ökad inflammation, det är helt enkelt en del av åldrandet. Det är ju, på engelska brukar man säga inflammaging. Mm-hmm. Att inflammationsåldrande, va? I takt med att vårt immunförsvar blir sämre och sämre, så uppstår också mer och mer skador på olika sätt då, i kärlen och runt om i kroppen, va? Och det är någonting som direkt påverkar vårt åldrande. Och från tidigt alltså.
Ja, och från hur tidigt då? Vill man ens veta det?
Nej, alltså jag skulle säga att när det gäller den här delen av liksom immunförsvaret, så handlar det om att kanske som barn liksom ta höjd så mycket som möjligt. Va?
Just det.
Så att man bygger upp egentligen en diversitet. Ungefär 3 års ålder så brukar det ha stabiliserat sig. Man har en speciell tarmflora. Men sen byggs den här variationen upp, kanske upp till 20 års ålder ungefär. Och sen börjar det långsamt avta. Så att i unga år gäller det att bygga upp och ta höjd. Och när man passerat pucken, vilket man ju gör ganska tidigt då, så gäller det ju att hålla emot förfallet som på så många andra sätt.
Mm, och då för att hjälpa den här bygga upp sig gäller helt enkelt att exponera sig själv för olika typer av typ tarmbakterier som gör att vi får en större variation.
Alltså det finns ju, många av de här forskarna menar ju att det har gått lite för långt med antiseptiska medel och så här, typ så här bakteriedödande medel i tandkräm. Vi tar hela tiden, vi har massvis med olika rengöringsmedel som dödar bakterier. Att vi helt enkelt, att många av de här bakterierna är ju snälla. De finns som en del av en sund, balanserad, artrik flora. Va? Det är till och med så att vissa aggressiva bakterier också hör hemma i en bra tarmflora. Ungefär som vargar i skogen. Va? Alla fyller sin roll. Va? Men om man liksom, så att det finns ju till och med de som är att vi har jagat lite för mycket en del av de dumma bakterierna så att säga då. För att de fyller om man har en stor artrikedom så kommer de aldrig att dominera ändå, va? De kommer liksom inte att få chansen att ställa till med mycket problem. Så att och en sak som man varnar mycket för nu, det är ju överanvändning av antibiotika också då. Alltså antibiotika är ju väldigt bra. Tillsammans med vaccin så är det väl det som har räddat flest människoliv. Det kan stoppa dödlig infektion och det är helt nödvändigt för mycket kirurgi och så här. Men samtidigt så överanvändning är ju inte bra, för att det är ju, antibiotika är ändå lite grann som att gå in med atomvapen. Va? Det är, man dödar allt. Eller i alla fall stora delar, va? Även om det är ganska mer och mer specifika antibiotika, och det gör att många snälla bakterier ryker på samma gång. Och man vet ju att det tar ungefär 3 månader innan immunförsvaret är återställt efter en antibiotikakur, och det gör ju att man då i nästa led löper ökad risk att bli sjuk i något annat. Och det där har man ju sett, det finns ju det är många sjukdomar, kroniska sjukdomar som börjar med en inflammation, alltså en influensa, där det mycket möjligt kan vara så att i de svåraste fallen så behandlas de nästan alltid med antibiotika, så att det här kan också vara när det gäller olika typer av neurologiska skador, så finns ju något som kallas för PANDAS som är ju en psykiska problem som börjar med en inflammation. Och det finns ju, om man tar ME till exempel, kroniskt, det som kallas för kroniskt trötthetssyndrom, kanske lite felaktigt tidigare då, så är ju det ett diagnoskriterie då att det börjar med en inflammation.
Och som du var inne på så slår antibiotika ut vår tarmflora, vilket det blir problematiskt. Och någonting som man också pratar om här, det är antibiotikaresistens. Och varför är det så problematiskt?
Ja, men antibiotikaresistens är ju ett stort hot mot oss också. Det är ju för att vi riskerar att hamna i en situation där antibiotika inte fungerar. Mm. Att det kommer in värre och värre bakterier som vi inte längre kan behandla på något sätt. Och det är ju så att det var ju trots allt så att innan antibiotikan och penicillinet upptäcktes då kunde man få en spik i foten och sen kunde man dö någon dag senare, va? Det var blodförgiftning, och det där har ju liksom sluppit nu ganska länge på grund av antibiotikan. Och i stort sett väldigt stora delar av modern sjukvård förutsätter antibiotika, för det är mycket operationer som är helt omöjliga att göra utan att ha kontroll på inflammation. Så att det är ju det här med antibiotika, det är ju en överlevnadsfråga också absolut.
Och så då snarare återigen så är ligger kanske snarare problemet i, inte direkt i användningen utan återigen i hur det används.
Nej, men det är ju precis, och det är ju överanvändning, va? Det gäller att spara antibiotikan till när man verkligen behöver den, va? Och de allvarliga fallen, men kanske inte att lille putte har ont i örat, va? Och så att det gör jätteont med öroninflammation, jag har själv haft det, men det är liksom, man dör inte av det, och då kanske det inte är det läget man ska, läkarna måste i alla fall vara de som avgör när man ska använda det. Man ska inte tjata i onödan, tror jag. Om man inte är riktigt sjuk alltså. Så att det är en balansgång.
Mm. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En annan fråga som blir lite intressant när vi pratar om hälsa tycker jag är det här med åldrande som vi redan varit inne lite på. Mm. För det pratas ju om att barn som föds idag kommer förmodligen, troligen bli äldre än både sina liksom föräldrar och alla förfäder. Mm. Och då är det första som dyker upp i mitt huvud är så här, men vill jag bli 150-200 år, hur kommer jag må då? För att som vi pratade om innan, då förutsätter ju det att man vill må bra när man är 150-200. Mm. Och hur pratar man kring det?
Alltså det så är det så att man blir ju inte 150 år över natt, utan det här är ju en långsam process, va? Det har ju pågått i faktiskt 250 år. Alltså livslängden har ju ökat tämligen stabilt, alltså inte bara tämligen utan väldigt stabilt i 250 år med ungefär 2 månader per år. Och sen industrialismen, jag kan det för jag har en sån bild som jag ibland visar mig håller förra, men de senaste 170 åren så är det 3 månader per år. Alltså. Och det är väldigt stabilt. Och det här är lika om man tittar i alla jordens länder. Mm. Det är lite upp och ner ibland, men beroende på något krig eller någon svält eller något dåligt misskött land. Men har det misskött så när det är klart så bara rycker det iväg igen och livslängden ökar. Alltså det här är ju en framgångssaga utan like faktiskt, detta att vi lever så länge. Och då kan man ju säga att liksom för 250 år sedan då var snittåldern drygt 30. Sådär. Och det i sig, då dog man i många, liksom, det var mycket mer varierade åldrar. Man dog i alla åldrar. Mm-hmm. Så det var inte så många som liksom kom upp i de här äldre åldrarna. Men man kunde dö som ung eller man kunde dö mitt emellan eller som gammal. Så att det som har hänt är ju att den här liksom, döden har blivit mer demokratisk på det sättet att alla dör ungefär vid samma ålder. Och sen har liksom den punkten långsamt rört sig uppåt då. Och det här gör ju liksom att, jag menar, när pensionssystemet infördes så var snittåldern, jag tror det var 66 år. Det var väl tanken att vi skulle vara pensionerade 1 år ungefär då, och sen skulle vi dö då, och då skulle man finansiera det där. Och då tyckte nog folk att det var helt okej att bli 70, va? Det var ju 4-5 år längre än medellivslängden. Idag tror jag att många uppfattar det som 70, ja, lite snopet sådär, att man kanske ville bli lite äldre då än 70. Så att det 70 är det nya 50 liksom. Mm. Det här,
ja, det där har man ju hört.
Ja, det är ju liksom det. Att man, om man tittar på livsstil, det finns ju stora livsstilsundersökningar som visar att dagens 70-åringar, de beter sig ungefär som 50-åringar gjorde för 30-40 år sedan. Va? De reser lika mycket, de är lika rörliga, de klarar lika mycket grejer, de har lika mycket kompisar i livet som har liksom. Det är helt enkelt, och det, om man tänker sig, om man själv skulle bli 150 år och alla andra dog och liksom, jag menar, det vore ju kanske inte så kul, va? Och man skulle bli betraktad som något konstigt stofil sådär. Men om alla blir det då, och det är en långsam utveckling som har skett under en lång följd av år, så då tror jag det är helt normalt. Sen tror jag en annan sak just när det gäller hållbarhet, och det är att det finns ju mycket som tyder på att för att man ska ha en hållbar livsstil så är det bra om folk blir äldre. För att äldre tenderar att handla mer miljömedvetet och man har liksom rusat av sig de här liksom destruktiva ungdomsåren liksom, och man har liksom säkrat det här. Man har ändå
man har kanske haft, fått barn och man har liksom, man har, det här närmast är liksom tryggat sådär. Sen så när barnen har flyttat hemifrån, då kan man liksom börja vara lite mer ekologisk, alltså,
mm.
utan att man liksom, de närmaste behoven då inkräktar på det. Och det mm. Så att jag skulle nog kunna tänka mig att i ett hållbart framtida samhälle så behöver det vara liksom en befolkningspyramid som är ganska rak. Att det är mm. ganska stor andel lite äldre.
Det låter otroligt intressant, och jag vill just på det här, på tal om att bli äldre och fortfarande känna sig ung, så tycker jag att med alla människor som jag någonsin har träffat oavsett ålder, så tycker jag att det känns som att man stannar vid 25. För jag har hört folk som är liksom 70 och folk som är 50 och folk som är yngre som säger mm. nej, men jag känner mig som 25.
Mm.
Och det känns väldigt härligt tycker jag att alltid känna sig som 25. Fast kanske ja. Då ha lite mer det här eftertänksamma som du pratar om, att man vet vart man har saker och ting och kan liksom leva mer hållbart kanske.
Ja, men precis. De har ju faktiskt sagt, det finns ju en Göteborgsstudie här, H70-studien då, som följer levnadsvanor. Och de brukar ju säga så att till och med att 70 är det nya 20. Då.
Det är sant, det låter ju så härligt.
Och det är liksom det här, jag menar, när man har jobbat och så här, då börjar folk åka backpacka igen mm. och resa runt. Och, som man gjorde då på det här med lite mer fria sättet som man gjorde innan man liksom stadgade sig och skaffade barn och allt.
Och det tycker jag är så härligt, för då som en person som jag själv som inte är 71 så känner jag att mm. oj, jag har så många år på mig att kunna göra såna här spännande saker. Och då tycker jag personligen att det blir en ytterligare motivator att vara hälsosam, för att jag vill ju vara, jag vill leva och må bra idag och imorgon och om ett år, om 10 år och liksom fram till 70 och mm. kanske 150 då, ja. Vem vet.
Precis, det där tror jag tror det är jätteviktigt att liksom för att förstå hela den här liksom hälsodebatten som är idag, så man kan inte riktigt göra det utan att koppla den till att vi blir äldre. För att liksom det hela tiden, för varje ålder så är det nya hälsomässiga flaskhalsar som man måste ta sig förbi. Alltså för, alltså när jag är ju lite drygt 50 nu då, och när jag var ung då var det ju många som dog i många papper som dog i hjärtinfarkt när de var 50 plus mm. någonstans. Och det är mycket färre som gör det. Det händer ju fortfarande, men det är mycket färre som gör det idag. Men samma, nu lever folk 20 år till, och då kommer istället egentligen av samma anledningar demenssjukdomar då, kanske mm. vaskulär demens som kan hänga ihop med kärlen och så här. Så att, och det är väl många som menar att där bör man ju också se en utplaning då, att med demenssjukdomar, att för att kanske folk börjat leva lite sundare. Och det handlar ju mycket om det här att vi måste liksom leva sunt för att klara det här, som mm. du säger, va? Klara det här långa livet, va? Med hälsan i behåll. För det kommer inte automatiskt. Om man är nöjd med att bli 65, då är det bara att käka pommes frites och mm. hamburgare.
Men om man vill backpacka, man är 70, då kan man tänka en extra tanke och ta promenera fram och tillbaka mellan platser och
ja.
Äta tills man är
80%. Jo, men då måste man liksom, man måste bädda för det. Mm. Va? Men det, och det är ju tidigare man börjar ju bättre.
Och det som jag tycker är viktigt att nämna här är att det är inte så att man nu ska gå då liksom i 50 år, långt i kvar till 70, och lida. För att de här 50 åren kan vara hur härliga som helst. För man kan äta härligt och man kan mm. gå ut och liksom göra spännande saker, och man kan ha härliga, träffa människor och liksom ha något som betyder för en. Så det är väl viktigt att tillägga, att det handlar inte om att man ska gå på någon diet i 50 år.
Nej, nej, nej.
Lev livet på tusan.
Ja, men det där tycker jag, det är egentligen en av de saker som jag tagit med mig mest från de här blå zonerna. Det är liksom att de människorna där som ju faktiskt blivit äldst på många sätt, att de är väldigt coola, att de är, jag menar, de tackar inte nej till en fest liksom. De är väldigt bra på att festa så där, dansa hela nätter och så här, och ja, det är liksom inte så att de på något sätt gått in för att leva hälsosamt. Det är mer en slump att de har gjort det,
mm.
tror jag. Och det, sen kanske det är så att vi måste, om man lever i ett modernt samhälle, så måste man ta till sig och lära lite av dem, för att okej, vi måste göra det lite mer planerat än vad de gjorde. Men jag tror inte att man ska inte ta allt för allvarligt heller.
Nej, det låter skönt. Någonting jag tänkte vi skulle komma in på nu, det är, för om man nu vill bli 70 och ut och backpacka och man vill göra sådär, vad finns det för hot som riskerar att göra att det inte blir så här?
Alltså det är som man ju sett tydligt nu, det är ju ökningar av diabetes typ 2 framförallt och fetma, epidemier, folk går upp i vikt, och det är klart att
Övervikt är ju inte bra, va? Det kan man ju se de flesta. Det är även proinflammatoriskt, va? Eftersom fettceller och då triggar inflammation. Så att det mycket av det här hänger ihop med att vi äter för lite fibrer, skulle jag säga. Det är, och att vi äter för lite varierad mat, för lite... En sak som man har ju sett i olika studier nu bara de senaste åren, det är ju att till exempel då resistent stärkelse och även andra fibrer, då, fibrer som finns i fullkorn och råg och korn och så, att om man äter det samtidigt som man äter, så att man skulle äta glass, då normalt sett skulle det höja blodsockret ganska mycket, men om man då äter bönor innan man äter glass, så får man ett betydligt mindre blodsockerpåslag av glassen då. Och samma sak gäller ju kanske för pasta eller vitt bröd. Och så att, nu säger jag inte att man ska äta glass, pasta och vitt bröd om man inte vill det, men just det här att man får in mat som balanserar de här AV-sidorna tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att det har varit väldigt mycket diskussion, och jag har själv skrivit mycket om socker och så här, men jag tror att det är viktigt att se liksom att andra sidan av det myntet, det är liksom bristen på fibrer, och att det är egentligen det positiva budskapet är att äta mer fibrer. Det är nästan, det är precis lika viktigt som att äta mindre socker.
Jag kände också nu när du pratade här att du har en ny affärsidé på G, och det är bönglass, kände jag med en gång. Det tycker jag du ska dra tag i.
Ja,
för det känner jag spännande. Då får vi det här goda glassen och fibrerna som gör att det blir spännande. Det är inte helt omöjligt.
Det är inte helt omöjligt, absolut. Nej, men jag tror att det kommer väldigt mycket sådana här nya... Ja, jag fick ju lite sådana här matcha-te här.
Precis.
Det här är ju egentligen... Matcha-te är ju en typisk sån här produkt som är i den här vågen med... Det som egentligen kommer efter hela den här debatten om kolhydrater och fett och så här, att när man lägger mer fokus på bioaktiva ämnen då, som ju finns i sånt här te till exempel, men i mycket annat också. Och liksom vilken betydelse det har för kroppens olika självläkande system då.
Och sånt är ju himla spännande, tycker jag som är sån matnörd. Träning är någonting som jag också vill nämna lite, och det är ju, de flesta vet att träning och motion är bra för oss, både fysiskt och psykiskt. Och jag själv lägger ner väldigt mycket tid på träning, både för att jag tycker att det är väldigt kul, men för att jag känner och tänker att förbättra min hälsa på många olika sätt. Men då är frågan, finns det någon övre gräns för när träning inte ger något positivt, utan snarare kan bli negativt för hälsan, att det belastar kroppen för mycket? Eftersom att träning ju faktiskt är en form av stress för kroppen, eller hur?
Absolut, träning är ju, det ska man ju vara medveten om, att det är ju proinflammatoriskt. Va? Men alltså, man kan väl säga att det där är ju en akademisk fråga. Det är, om man frågar några forskare här i Sverige, så jag har en gång skrivit det att det är farligt att träna för mycket. Och då fick jag några forskare på mig som menar att nej, det är det inte. Men det handlar om, det är egentligen att det avtagande avkastning, det avtagande nytta av att träna, så att den absolut största nyttan får man i början när man tränar. Den första metrarna i stort sett. Va? Och sen så är det en kurva då som sen börjar plana ut. Och det frågan gäller, det är väl egentligen om de som tränar jättemycket blir hälsosammare än de som tränar supermycket lever längre än de som tränar jättemycket. Jag tror att det där är så på marginalen, så att det går inte att mäta. Men det absolut viktigaste för gemene man är att överhuvudtaget röra på sig. Så är det ju med allting. Att det nyttan är alltid, så är det med omega 3, med allting. Att det är liksom bristen som är den stora faran. Bara man fyller på lite grann. Och då handlar det om variation. Alltså att bara hålla på och träna, det blir en ensidig livsstil där det inte finns plats för någonting annat. Jag tror inte det är hälsosamt. Sen är det också en annan sak med träning, och det är att den är, om man tittar på tarmfloran till exempel, så verkar, alltså den förstärker effekten. Om du äter bra och har en sund tarmflora, då kan du få en positiv effekt på tarmfloran av träningen. Men om du äter dåligt, kanske har en obalanserad mage, så kan du försämra tarmfloran. Och det kan man ju se bland många. Nu ska jag säga att det här skulle nog behöva forskas lite mer på då, men det är inte helt ovanligt med elitidrottare som liksom blir helt utbrända och går in i väggen och får lägga ner sina karriärer och så här. Och jag skulle säga att jag är helt övertygad om att det hänger ihop med att man har haft den här negativa utvecklingen då av träning. Mm. Så att jag tror att det här är ett område där det finns jätteutrymme för folk i framtiden, och framförallt om man vill satsa på elitidrott, att kalibrera då liksom maten, tarmfloran och prestationen då.
Mm.
Mycket av dem idag påstås ofta det här att ja, men det är så bra med träning för tarmfloran, och det bygger väldigt ofta, så brukar det koka ner att man har tittat på en studie på skotska rugbyspelare då. Men om man tittar på de studierna så åt de jättebra från början. De hade bra tarmflora från början, så att det säger inte så mycket det.
Nej, förstår. Någonting som jag tror att de som lyssnar vill ha med sig hem, det är ju alltid, man vill ha några små härliga tips hur man kan göra, för det är ju mycket information. Man vill göra någonting för att leva mer hållbart, och för att då kanske i sin tur bidra till en värld där vi lever mer hållbart. För det är ju så att om befolkningen mår bättre, så mår också samhället bättre. Och vad kan man då göra för, ja, men kanske skillnader, eller vad kan man göra i sin vardag för att man ska leva mer hållbart, eller vara mer hållbart hälsosam?
Ja, men alltså, äta lite mindre kött, det har ju sagts förr, får man väl säga då, men det är klart att det är en, köttproduktionen är ju inte särskilt hållbar, och väldigt mycket av dem, liksom, det som odlas på världens bästa jordar går till foder som sen på ganska dåligt effektivt sätt då omvandlas till protein. Så att det är, dra ner på köttet. Om man inte vill sluta, det finns etiska moraliska skäl att sluta med kött, men om man inte vill det så räcker det att äta av hälsoskäl jättelite. Va? Det kanske räcker någon gång i månaden, var 14 dag. Va?
Som han, den gamla mannen.
Ja, men precis. Och det finns även andra studier på det. Våra kroppar är nog, tycks må ganska bra av lite kött, men inte väldigt lite. Alltså. Och så var det ju förr i tiden också. Vi äter ju hiskeliga mängder, eller genomsnitt nu jämfört med vad man gjorde förr. Då kallades ju faktiskt söndagsstek av en anledning.
Mm.
För att man åt det på söndagen.
Det där är intressant. Så har jag långt hörare tänkt, men det förstår jag nu. Det är det och det var då man åt en lastek, helt enkelt.
Det var då man åt kött.
Ja. Spännande. Och har vi någon mer grej? Om man drar ner på köttet och sen så kan man kanske då lyssna till de här människorna i de blå zonerna och lite leva som de gör kanske.
Absolut. Jo, men,
anamma deras livsstil.
Ja, jag skulle ju egentligen tycka att man drog ner lite på tempot och till exempel på Ikaria, där känner man ju igen turister på att de har klocka på sig. Va? Så att det är liksom, alla de här blåzonerna är platser där man det är lite konsa med tiden. Va? Man träffas, man planerar inte så mycket, och om det man inte hinner med idag, det kan vi säkert lösa imorgon och så här. Så att det är en annan, det är ju en inställning som kan göra att man själv som svensk blir lite frustrerad ibland då, innan man har gått ner i varv då. Men det, jag tror att det är en inställning som är ganska sund på många sätt. Man liksom man är med, man lever i nuet på ett ganska naturligt sätt.
Jag tycker det låter som underbara tips. Dra ner på tempot, ät lite mindre än det du vill, ät varierat.
Röra lite på sig, lite lagom.
Lite lagom. Mm. Lagom känns som att det är väldigt bra ord att sätta på allt det här.
Verkligen.
Lev lagom.
Ja, jo, men det är lagom. Det är mycket bättre att göra lite rätt av mycket än att göra liksom extremt bra på några få saker.
Mm. Ja, men då skickar vi hem det. Lev lagom, hörni. Och njut av allting. Ja, det var en grej till kom på som jag ville fråga när jag har det här i stolen. Det är om du ser några nya trender inom det här med åldrande och mat och tarmflora. Har du något scoop?
Scoop, men det som ju kommer ganska mycket tror jag, det är ju att det kommer mycket mer personlig nutrition så här då. Och det är ju helt enkelt för att det kommer fler och fler studier som visar att vi reagerar väldigt olika på mat. Det är väl kanske fortfarande så att de här generella tipsen att äta mycket grönsaker, typ medelhavskost eller en sån traditionell mat, det är bra. Va? Men vissa, det finns ju undersökningar där man sett att vissa kan äta glass utan att det påverkar blodsockret till exempel, och en del, men en del får blodsocker påslag av tomater. Det just det att man reagerar så olika på olika saker ur hälsosynpunkter, tror jag att man kommer att fokusera mer på. Alltså, mycket av det här tror jag, om man tittar på det med blå zoner, så har ju det människor som har levt, väldigt lika då på samma plats, och de kanske anpassade då i många, många generationer till det som odlades, som man, det man åt och det som växte precis där. Men sen har ju vi multikulturellt samma, alla har flyttat runt och så här, och då är man ju liksom skild ifrån sin grogrund till sin tarmflora på något sätt. Och då, ja, vad gör man? Ska man flytta tillbaka till någon slags ursprungshydda? Mm. Nej, det går ju inte, va, riktigt. Det blir svårt. Men då kanske vägen framåt trots allt är att man lär sig lite mer om, vad man, om sig själv och sina invånare.
Mm. Så ta hand om dig själv inklusive dina invånare då?
Just det.
Och lev lagom och ha det så himla bra. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit och lycka till med allt. Allting du gör. Jag ser fram emot att läsa nästa bok om det här då, som är ditt scoop nu då. Ser fram emot.
Ja, tack så.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elgqvist. Och dagens gäst var Henrik Ennart. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag, Sebastian Ring, för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd, men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.